Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. Saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Nu kör vi.
Och då känner jag så här, dra du åt helvetet.
Värvet. 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 Värvet.
Hörrni, vad jag har haft det härligt sen senast. Det här är Kristoffer Triumf och det här är tredje avsnittet av podcasten Värvet. Jag har läst så himla mycket fina inlägg på Twitter. Jag har fått ett mejl igen av Josef, nu ska vi se, Josef Hedblom, killen som mejlade första gången, och han mejlade även andra gången. Det är en fin tradition, det är också det enda lyssnarbrevet jag får. Skicka gärna sådana till varvet@triumf.se. Jag har också blivit intervjuad, det var fan inte igår, av en podcast som heter Vettigt Trams. Kolla in den för 17. Jag hoppas att de klippte bort det som var dumt, som jag sa. Ja, i övrigt så kan jag säga att jag har ägnat väldigt stor del av min tid att försöka boka fler gäster. Och framförallt sådana utan penis. Det har gått sådär, och det är också därför som den här podcasten inte kommer fullt så ofta som jag skulle vilja, för att det är väldigt svårt att få människor utan penis att vilja vara med i Värvet, och jag vet inte riktigt varför det är så, och jag tänker inte gå in mer på det, men jag vill bara att ni ska veta att jag är medveten om att det är en gubbfest utan dess lika. Men att jag försöker att korrigera det. Ja, jag är bekymrad av det. Och jag är inte så mycket bekymrad över det faktum att jag inte har några gäster som vad det säger om samhället och hur man tar för sig. Beroende på vad man har för genitalier. Beroende på vad man har för form på sina genitalier. Jag tycker alla former på genitalier är kanske inte bra, men av godo på något sätt för samhället. Jag ska ta in dagens gäst, eller ta in. Han har ju redan varit här, om jag ska vara ärlig. Alex Schulman. Jag känner inte honom särskilt väl. Jag känner honom lite grann. Vi hälsar på stan sådär. Jag har försökt få med honom på något projekt någon gång. Det gick väl så där, eller det gick inte dåligt egentligen. Eller jo, det gjorde väl. Jag gillar Alex väldigt mycket för att jag tycker att hans hudlöshet är något unikt. Och jag tycker dessutom att han är väldigt bra som programledare för Schulman Show. Alltså hans kurva har verkligen varit brant åt rätt håll, om ni förstår vad jag menar. Jag tycker att Skynda att älska, alltså hans bok om hans pappa, är en av de större läsupplevelserna jag har haft på senare år. Ja, men det blir ett samtal om att vara rädd för att förlora allt och ganska mycket Fredrik Wikingsson. Och jag ska bara säga om Fredrik Wikingsson att jag borde kanske ha klippt bort lite mer om Fredrik, för att det blev lite mediarunkigt när vi pratade om hans medverkan i Schulman Show, men jag tog med det för att det är en illustration på Alex Schulmans hudlöshet på något sätt. Bakgrunden är alltså att Fredrik Wikingsson var gäst hos Jesper Börjesson i TV4 morgon. Och då ringer de upp Alex Schulman. Det här klippet finns på YouTube om ni är intresserade av det. Alex Schulman blir ägd av Fredrik Wikingsson i Nyhetsmorgon 2011, heter det. Så att jag ville bara ge den lilla bakgrundsinformationen att, så att ni fattar när ni kommer dit om ungefär 50 minuter. 55 kanske. Hörrni, det är väl dags att rulla på Alex. Hör av er till mig. På Twitter heter jag Triumf, Tore Rickard Ivar, Urban Martin Fredrik. Det vore härligt med mer snack. Nu kör vi då, som Thomas Andersson vi brukar säga. Du växte upp på flera olika platser, har jag läst mig till nu.
Ja, exakt. Jag flyttade runt. Pappa jobbade med tv, så han satte hela agendan för var vi skulle bo någonstans. Så att vi började, jag föddes i Lund, i Malmö, och bodde vi i Smygehamn. Och sen så bodde jag i Åkarp i Skåne. Sen flyttade vi till Värmland, så bodde jag där några år. Och sen så kom jag till Ekerö, sen Gröndal och sen Farsta. Och det var väl egentligen Farsta, där kom jag när jag var typ 15 år. Det var väl det som formade mig som människa, tror jag. Om jag är någonting så är jag en Farsta kille.
För du har ju inte, du har ingen dialekt, men det kanske du har haft.
Jag minns när vi var små så spelade vi in band, så här kassettband, där vi lekte sportkommentatorer. Och då så kommenterade jag Kalle, min storbror Nicke, som åkte runt i någon bilbana runt vårt hus. Och då talade jag skånska.
Okej.
Okay. Skorrande skånska, alltså. Det var helt sjukt att höra mig själv. Sen kom jag till Värmland och förstod att jag måste bli av med skånskan rätt fort, för att här passade det inte in riktigt. Så då började jag prata värmländska, som jag fick tvätta bort i samband med flytten till Stockholm. Så det var ett jävla sjå, alltså.
Mm. Kan du återskapa de här dialekterna?
Nej, jag försökte. Jag är helt värdelös på det. Det är väldigt synd, för jag skulle gärna, det vore underbart att kunna hamna i en ny roll. Jag märkte att Appelqvist som var här började tala grovmalmöitiska. Det var jävligt, alltså sånt där är akta människor som kan det där.
Det här runtflyttandet då, vem var du på de här olika platserna?
Den första tiden i Skåne, det minns jag knappt. Jag har funderat, eftersom jag flyttat så mycket så kan jag liksom datera mina minnen på ett sätt som jag tror väldigt få kan. Så mitt första minne var, jag stod i en publikhav. Pappa hade någon typ av föreställning, det var något jippo. Och så var det en frågetävling. Och så stod han på scen med två tävlanden och så delade han ut en femlapp för varje rätt svar som någon kunde ge. Och sen så var det någon fråga, det var oklart vem det var som hade svarat rätt eller fel. Och de skojbråkade på scenen om vem som skulle ha den här femlappen. Och då rev pappa lappen itu. Och så gav han en halva var. Och jag minns att jag tyckte det var helt sensationellt att göra så. Jag kommer aldrig glömma det där. Och jag har tänkt väldigt mycket på just barndomsminnen. Hur det kommer sig att, alltså, hur man gör sitt urval eller vad man kommer ihåg eller inte. Det är klart att trauman kommer man ihåg, som när man bränner sig på en platta eller så. Men varför skulle jag komma ihåg just detta? Det där funderar jag jättemycket på. Jag tänker väldigt mycket på min barndom just nu.
Hur kommer det sig då?
Nej, jag vet inte. Jag tycker det var intressant ändå hur det där har format mig. Jag tänker på mina föräldrar, hur de har uppfostrat mig. Framförallt nu när jag själv är förälder. De har gjort jävla mycket misstag och väldigt mycket rätt också, såklart. Men jag får ganska mycket ångest när jag tänker på hur min uppväxt var. Jag klandrar inte mina föräldrar för det, men det var en väldigt osäker tid i mitt liv. Från det att jag var medveten varelse, kanske vid 6-7 år, tills det att jag blev 21. Det var en jävligt osäker, obehaglig tid för mig.
Jag har gjort lite research. Ja, och då var det någon som hade intervjuat någon lärare till dig i Nöjesguiden.
Just det, jag minns det. Stig Gröning i ryska.
Okej, okay, ryska.
Mm. Det var i gymnasiet.
Just det. Och han beskrev dig som liksom en centralpunkt i klassen.
Ja.
Stämmer det?
Jag läste den här intervjun och tänkte att jag inte riktigt kunde förstå varför han ljög. För att det var inte så den bilden jag hade. Men när jag kom till Farsta gymnasium så hittade jag ändå lite rätt i livet. Jag var någon och jag hade någonting och sådär. Men i grund och botten har jag ju hela tiden varit liksom utanför de flesta sammanhangen. Och för att ta mig in i de här sammanhangen så har jag varit tvungen att vara lika elak mot människor som människor var mot mig. Framförallt i de tidiga tonåren.
Så hur var det då?
Många av de där sakerna, eller många av de där skolklasserna, jag har nästan glömt bort helt och hållet, men jag minns väldigt starkt att det var en skola, det fanns en kille som heter Robert, och han var den enda personen i klassen som möjligen var töntigare än vad jag var.
Det här är i Farsta.
Det här var i Gröndal, när jag var kanske 13 år. Han blev mobbad så där, för att han var en eljest helt och hållet. Han är verkligen en märklig typ. Och jag var också liksom utsatt. Men det jag minns i alla fall var att man skulle lotta hur man skulle sitta i klassbänkarna. Hade ni det så i din skola?
Jag minns inte det.
Man fick inte välja, för att om man valde så blev det för mycket chatter om de bästa kompisarna satt bredvid varandra. Och då hamnade jag, då drog man lotter, gick fram och hämtade en lapp och så här, det var ganska hemskt för att folk skrek åh nej eller jippi och så här. Det var ju väldigt så här, idiotiskt. Jag tror inte att det är så idag. Men då gick jag fram och så tog jag min lapp och så var det Robert. Då minns jag att jag högt uttryckte min besvikelse. för detta, för att skaffa poäng då hos de andra coola i klassen. Och jag minns också att jag såg Roberts blick. Jag tyckte inte så illa om Robert, men jag var tvungen att positionera mig sådär. Det var ett skamfyllt minne från den tiden, som jag tror också kan berätta lite om hur jag var. Jag var osäker och väldigt sådär, ingen liksom balanserad, harmonisk unge direkt.
Men var det inte cool, alltså var det ingen som brydde sig om att du hade en pappa som jobbade på TV?
Nej, jag tror att han var inte aktiv då på den tiden. Jag minns en gång i Farsta gymnasium så var pappa på löpet en gång. Med en bild med mig och alla andra. Att få barn i gammal ålder gör mig ung på nytt, sa han. Det stod i rubriken. Den tidningen gick jag ju runt med i några dagar i skolan. Men, det här var ju framförallt en tid när pappa var pensionerad. Så det var nästan ingen som visste vem pappa var ens då.
Nej, okej. Så vad var du retad för liksom?
Ja, men jag var ju verkligen retad. Jo, men jag hade ju jättesvåra stamningsproblem när jag var barn. Pappa gjorde också det. Pappa stammade så svårt att han ju fick avbryta skolgången och sådär. Och så upptäckte de att jag stammade, och då fick jag gå till talpedagog och säga saker som, när man hade bilder så fick jag säga vad det var för någonting. Så att jag hade jättebekymmer att med så alla de här muntliga framställningarna. Jag kommer ihåg att jag skulle prata om Anskar. Jag kommer inte ihåg vem Anskar var, men jag minns att jag skulle prata om Anskar. Han förde in kristendomen i Sverige, eller?
Det låter rimligt.
Jag skulle stå där på liksom, vid kateten och prata om Anskar, och så började jag stamma. Och då alla fnissade. Kateten? Mm. Vad sa jag?
Kateten.
kateten. Och då började alla skratta även åt mig. Du vet ju redan när man är stammar. Då blir ju allting bara ännu värre. Så till slut så stod jag liksom och fick inte fram ett ord där längst fram. Det var en sak som de stammade med, som de retade mig för mycket när jag gick i skolan. Att de sa så här, vilken stam kommer du ifrån? Så här, vad har du för stamkrog? Och sånt där. Och sen så retade de mycket för mitt utseende, att jag ser ut som en hartand. Och så kallade mig kaninen och så där, för att jag hade konstiga framtänder. Och sen så retade de mig också för att jag hade en gammal pappa. Ja, då blev jag rasande. Först arg och sen så otroligt ledsen. Så sprang jag hem och grät.
Min fru blev också retad för det. Hon spöade någon kille för det i plugget.
Ja, men jag förstår henne. Ja. Det är nog det värsta av allt. Jag vet inte varför det är så. Men man vill ta hand om sin pappa nästan. Så att jag försvarade honom. Men stamningen var ett jättebekymmer. Jag kan knappt egentligen förstå att jag idag inte lider av det. Det är fortfarande så att jag stammar. Jag minns när jag då intervjuade, när vi hade Claes Elfsberg i studion i Schumann Show, och han blev jätteirriterad på en Hitler-sketch. Då kom stammningen tillbaka på ett sätt som jag tyckte var jätteintressant. Och ofta när jag blir nervös eller utsatt för väldigt hög och hård press, då börjar jag stamma igen.
Varför klippte ni inte bort det där med Elfsberg?
Det kunde vi göra, men jag tyckte att det blev det bästa i hela programmet. Jag tyckte att det var det enda gången i hela programmet då någonting hände liksom. Ja. Jag inser att jag blev lite bortgjord så här, men det var starkt ändå. Det var ändå, man kunde nästan ta på stämningen. Mm. Allt annat var ju bara torrt och grått, alltså, och
fruktansvärt dålig gäst. Ja.
Men det var ju mardröm.
Skit i det nu. Tillbaka till barndomen och din svåra barndom.
Det var inte svår barndom, men jag levde ändå i så här medelklasshem liksom, och vi hade det ganska bra, och vi åt god mat och så här. Det var ganska tryggt ändå i stora delar av uppväxten på något sätt. Så att det var ju, jag ska verkligen inte säga att det var en svår barndom, men det är bara det att jag tänker på den så mycket. Jag tänker på väldigt mycket på hur mina föräldrar liksom behandlade oss barn och varandra och så här. Det var mycket som kommer upp nu här när man blir förälder själv, märker jag.
Men du, alltså när vände det då? Alltså vid 21 sa du.
Som människa så vände det väl egentligen när jag skaffade mig en flickvän som hette Anna, som ju var liksom i gymnasiet, som var populär och sådär. Och det var ändå revolutionerande för mig att jag, trots då att jag var så jävla ful och stammad och så här, kunde få en attraktiv, snygg tjej. Det gav mig jävla självförtroende, tror jag.
Hur lyckades du med det?
Jag tror att det var för att hon tyckte att jag var liksom rolig och liksom sådär, att jag ändå, jag tror att jag var en kul kille. Men sen så är jag har också sidor som jag tror är härliga, som tjejer tycker är härliga. Jag är ganska generös och liksom uppmärksam, och jag är väldigt nyfiken, och jag vill, jag, jag, alltså, inte någon som babblar om mig själv. Det kan man ju tro, vet jag. Det förstår jag att folk tror. Eftersom det enda jag gör i medierna. Men privat så är jag ju väldigt så där, road av att lyssna på andra människor. Mycket, mycket mer road än att lyssna på mig själv.
Mm.
Så jag tror att det var det som gjorde att jag fick henne. Men det var i alla fall en otrolig triumf i mitt liv. Att hon blev min. Anna Hjertstedt. Som... alla killar ville ha på något sätt.
Är ni kompisar på Facebook?
Nej, det är vi inte. Men däremot så, när jag pratade om min bok någon gång i Lidingö centrum för 2 år sedan, så kom hon dit. Jättespännande. Och så tog vi en kaffe efteråt, jag och hon. Och vi pratade om tider som gått. Och det var ju ändå så otroligt länge sedan. Kändes det så. Det var lite dystert men också härligt på något sätt. Men det gjorde att jag blev... Jag fick ett självförtroende i livet som jag inte hade fått förut. Och det gjorde att jag också vågade göra andra saker och så.
Så som?
Nej, men att jag liksom kunde bli en självständig person och sådär. Jag minns... Det var ju 30 november. I grund och botten så kände jag att rasismen ska vi bekämpa. Så att jag... tänkte jag skulle åka in dit och stå där och liksom skandera att vi vill inte ha några rasister på våra gator. Och då var det en klasskompis till mig, jag ska inte säga hans namn, men han, för det spelar ingen roll, men han sa, ska du in imorgon? Ja, han sa, ja, vilken sida ska du stå på då? Och då blev jag perplex. Vilken sida ska du stå på? Och så sa han, ja men vad fan, jag ska ju stå på... liksom Karl XII:s liksom sidan. Och tänkte jag, jaha, men det är kanske det jag ska göra. Nu blev det dock inte så att jag åkte överhuvudtaget, men det är i alla fall en bild av att jag var helt liksom förvirrad. Alltså folk kunde göra med mig vad de ville.
Mm. Hur gammal var du här?
Ja, men jag var ju inte jätteung. Jag var ju kanske 14-15 år. Och det där var ändå så här, det var lite skakande liksom, att bara, ja men bara jag är med i något sammanhang så här. Jag spelar ingen roll om jag står och skanderar att vi ska kasta ut svartskallarna eller att vi ska liksom slå ihjäl nazisterna. Det spelar ingen roll, bara jag är med någonstans.
Så det där Kalles gamla käpphäst om att du är gammalt Ultima Thule-fan, det är inte taget i luften.
det är ju helt och hållet en lögn, men det är väldigt roligt också, tycker jag. Det var ett kul det hade varit från instans på Twitter säger att jag älskade Ultima Thule. Men nej men alltså jag vill verkligen inte att någon ska tro att jag någon gång i livet har varit liksom rasistiskt lagd. Det är jätteviktigt för mig att alltså jag är ju så otroligt stark motståndare mot främlingsfientlighet, men jag vill ändå berätta det där för jag har tänkt på det en hel del också i vuxen ålder. Att hur lätt påverkad man är som ung.
Mm. Moralen är väl inte klar, alltså, den delen av hjärnan är väl inte färdig förrän vi är 30 nästan.
Är det så?
Ja, jag har lärt mig det någon gång när jag har gått i terapi att det är inte så jävla konstigt. För jag beklagade mig nämligen över att jag snodde grejer som ung eller sådär. Och då sa min terapeut att det är inte så konstigt att du var lite moraliskt liksom vilsen, för att hjärnan är inte färdig än.
Nej. Ja, men så kan det ju vara. Och det är ju en tröst i så fall. För att dels det då. Och sen så var jag överlag sen. Det har jag varit hela livet. Sen i min mognad och sådär. Men för att återvända då till den här Anna Hjertstedt, så var det som att det faktum att jag fick henne, för jag gav mig en skjuts i liksom i mitt självförtroende, som gjorde att jag förstod att jag kunde ta egna beslut och tycka egna saker och sådär. Det var en jävligt skön känsla.
Mm.
Så jag har henne att tacka för ganska mycket.
Och det här är någonstans i mitten av gymnasiet, eller?
Ja, det är väl i tvåan, typ.
Vad gjorde du efter gymnasiet då?
Då började jag plugga omedelbart. Jag var 1 år yngre än alla. Jag hade hoppat över en klass när jag var lite yngre. Så jag var ju... Och sen är jag född i februari, så jag var ju väldigt ung student och ung liksom på högskolan. Och det gjorde ju att jag inte riktigt... Jag förstod ju aldrig riktigt varför jag gjorde det där, utan jag bara gjorde det. Men det fanns ju ändå stunder där jag tänkte att det var roligt. Men framförallt så är det först numera som jag förstår varför jag läste på högskolan. Och det är för att det gav mig någon typ av grund att stå på. En grund att jag kan i alla fall vissa saker nu som är liksom rent allmänbildande. Så att jag vet liksom... saker och ting från litteraturhistorien och den filosofiska historien och saker som det är alltid bra att ha med sig och sådär. Värdegrund nästan.
Mm.
Men jag läste filmvetenskap, litteratur och filosofi. Och levde otroligt fattigt på Söder.
Hade du något mål då med pluggandet?
Mitt enda mål var att publicera, att bli publicerad. Jag hade ju en dröm om att bli författare som jag hade väldigt tidigt i livet. När jag var 12 år kanske. Och jag skrev en barnbok som jag skickade in till Bonnierförlagen. Som blev refuserad när jag var typ 20 kanske.
Vad handlade den om?
Den hette Småsaken och ingenting. Och det var ordvits att Småsaken och ingenting. Alltså du bråkar över en småsak, du blir arg för ingenting. Och så var det liksom, det var två andliga enheter som letade sig in i pars liksom vardag. Och som skapade bråk mellan vuxna människor. Småsaker och ingenting. Och så letade de sig ut igen och så hittade de nya värddjur att... Jag kan förstå att den inte blev antagen, men då...
Har du kvar den?
Jag tror inte det, men det kan vara så att den finns kvar någonstans. Men jag tror tyvärr inte det. Men den, eller tyvärr, den var ju... Det var nog inte så mycket att ha, men jag, då tyckte jag att den var hysteriskt bra.
Mm.
Jag satt och väntade vid brevlådan varje dag vid 11 för att jag skulle få svar från Bonnier. Och så fick jag nej på det och så skickade jag in ett till manus som var som en ungdomsbok som var, jag tror att det var en typ som Vi fem som jag fick nej på. Och sen så sökte jag jobb på Aftonbladet vid 6-7 tillfällen under mina tidiga 20-årsåldern och blev aldrig ens kallad på intervju. I efterhand förstod jag att det handlade om att jag var så kaxig. Jag var väldigt ledsen över det där och levde i ett jävla vakuum, kändes som. Det var helt hemskt, jag ville bara skriva. Och det gjorde att jag tog anställning på CH. För att jag tänkte såhär, wow, nu är jag skribent.
Mm. Hur gammal är du nu?
21 kanske. Och det förde in mig på en kändisrefererande bana som jag fortfarande idag får zona för på något sätt. Det är liksom på grund av den, mitt jobb på CH som jag idag fortfarande skriver inristan på Aftonbladet. En avart nästan. Jag tycker just att det är så... fruktansvärt meningslöst med kändisar. Och ändå så lägger jag ner 70-80% av mitt yrkesliv på just detta.
Mm.
Och det kan ju göra mig jävligt dyster ibland.
Du är 36 år då?
Ja.
Så du har hållit på med det här i 15 år typ?
Ja, fast det är inte riktigt sant heller. Att vara reporter på CH ger ju inte så mycket. Jag var ju väldigt dålig där. Jag minns att jag skulle göra en intervju med Ulf Brunberg och sån här Här är ditt livtext, du vet, uppslag, ska man hitta saker så här, han föddes där och där och så där. Och då hade jag, i den texten var det 23 individuella faktafel, vilket är ganska mycket också för att vara så jag hör. Jag fick bli uppkallad till chefredaktören och jag är en slarver, jag är ingen journalist, aldrig varit det, men det visade sig rätt snart där att jag inte har det där i mig. Jag ska inte vara reporter eller journalist. Eller jag ska inte gräva fram information. Och så där. Jag passar nog bättre som en berättare, tror jag. Och som intervjuare faktiskt. Möten med människor kan jag tycka att jag kan hantera. Men jag är ingen journalist i den meningen att jag kan liksom hitta information och gallra och liksom presentera en historia som håller. Så då slutade jag ganska fort på CH och började på en sajt som heter mingel.se som var en kändissajt som vi ju aldrig lyfte riktigt. Men så där var jag alldeles för länge och var otroligt ledsen över mitt liv och hur det hade, liksom, hur det hade utvecklat sig. Jag var 25 år gammal och hade det kommit någonstans. Jag jobbade på en internetsajt, gick ut på kvällarna och tog bilder på Vimmel, kändisvimmel. Stod i foajén med en kamera i hand och tog bilder på kändisar och tog deras namn. Såg till att jag stavade rätt, att Gry Forssell stavas med 2 S och 2 L. Och kände en sån otrolig meningslöshet i allt det där. Jag minns att jag sökte jobb. Jag var desperat. Jag ville bara bort. Jag sökte jobb som flygvärdinna. Och fick inte det. Sökte jobb som volontärarbetare liksom i Sydamerika och fick inte det. Det var en otrolig ångest och åren bara gick och det var ganska hemskt.
Fortsätter du med någon form av kvalitativt skrivande vid sidan om?
Nej, utom dikterna. Alltså jag har ju skrivit dikter sedan jag var 15 kanske. Jag håller ju på med en diktsamling som någon gång ska publiceras, men inte för någon många, många år. Men de har jag putsat på liksom i alla år, och det höll jag väl på med då också fortfarande. Men det var en hemsk tid för mig, för att jag kände att jag kom ingenstans. Jag kände att jag bara ville bli sedd och ville liksom berätta för folk, att visa upp att jag kunde skriva, att jag kunde någonting. Också för min pappa som långsamt blev äldre och som sen dog. Det var ju först egentligen när webben blev social, när man inte behövde någon, något godkännande, när ingen behövde säga så här: varsågod, vi publicerar dig. Utan jag kunde publicera mig själv. Det var ju först då som saker och ting hände i mitt liv. Och då var jag väldigt gammal. Då var jag ju 29 år. Så att fram tills det att jag var 29 år, så hade jag i min mening inte gjort någonting av minsta värde. Och det är ju, när jag tänker på det, det är liksom den ocean av tid som har gått till ingenting, så blir jag rätt deprimerad.
Och du känner så fortfarande?
Ja, jag tycker det är så fruktansvärt. Att hela min tid från det att jag var 22 till att jag var 29-30, att jag inte la det på bättre saker. Det gör mig jävligt sorgmodig.
Jag förstår vad du menar, men man måste ju också få vara vilsen.
Jag håller med om det. Man ska vara vilsen, det ska man ju. Men man kanske inte heller behöver ta 10 år på sig att göra någonting. Å andra sidan så är det ju så att det finns folk som i min ålder som fortfarande är vilsna, och som är det när de är 50 år och 60 år. Och jag vet att jag aldrig mer kommer vara det. Jag kommer aldrig mer känna mig vilsen när det gäller karriärsval och sådär.
Vad spännande.
För jag vet att jag aldrig kommer skriva. Och sen så kan jag göra andra saker, göra tv och radio och sånt där. Men skrivandet är det som är det viktigaste. Och det har jag ju nu. Sen så hoppas jag på att jag kanske en dag kommer att bara kunna skriva. Att jag kommer kunna skriva så pass bra böcker som säljer så bra att jag inte behöver göra så mycket annat. Den känslan är otrolig, att jag vet att jag alltid kommer att hålla på med det här. Och det är en otrolig trygghet.
Hur länge har du vetat det då?
Men det var någon period där när jag kände så här: gud, jag har ett jobb, massor med olika jobb som går ut på att jag skriver, och jag kan leva på det. Jag kände mig så otroligt stolt över mig själv. Och det var ju inte så länge sedan. Det var ju kanske 4-5 år sedan. Egentligen när jag började blogga och sådär, och jag skrev min första bok, och när jag började få en bas, en olika kanaler att skriva på och att tjäna pengar på, när jag förstod att jag har förmågan att skriva på ett sånt sätt att jag kan ta betalt för det och att det funkar att leva så, det var en av mina, alltså i mitt yrke då, en av de största ögonblicken.
Kan man säga att det är ditt mål att bara skriva romaner?
Ja, det är mitt mål. Jag vill bli av med all annan skit egentligen. Men jag ska inte säga att det är tråkigt, för det är det inte. Det är jättekul, men varje gång som jag sitter i en studio så får jag lite ett sting av ångest. Och så tänker jag, varför sitter jag inte nu på min kammare och bara skriver? Och jag känner den känslan nu också. Det här är ett rätt härligt samtal än så länge. Och jag trivs att vara här, men en del av mig säger så här: varför skriver jag inte? Och det blir extra starkt nu när jag har kört fast något enormt i min nya bok, och jag vet inte om jag ens kommer kunna slutföra den. Jag är riktigt fast i skiten här.
Vad handlar den om?
Ja, det är väl, jag berättar gärna allt, men just det där känns som att jag måste faktiskt, för bara min egen överlevnads skull, inte berätta det.
Nej.
Men, och jag vet att det låter så här tråkigt, och jag hatar själv när jag hör intervjuer med folk som inte vill berätta, som inte vill meddela sig. Det är så jävla tråkigt. Jag var på Piratförlagets jävla mingel de hade, och då träffade jag Roslund och Hellström. Roslund och Hellqvist, vad heter de här två deckarförfattarna? Och
Börge.
Vad sa du?
Börge heter den ena.
Jaha, en stor tjock man, och han är en lite tunnare kompis till honom, som skriver de här böckerna. Och jag skiter väl i dem, om jag ska vara ärlig. Och jag hamnade med dem. Jag blev introducerad via Ann-Marie Skarp, min förläggare. Och så försvann hon, och då hamnade vi i det här landskapet där man måste prata fast man egentligen inte vill det. Och då så famlade jag i mörkret efter en, liksom, någonting att fråga om. Och då sa jag så här: men du, hur är det här med era böcker? Hur skriver ni dem egentligen? Eller skriver de tillsammans? Eller är det någon som skriver, någon som dikterar eller så här? Och då så log de lite så här överseende, och så sa de så här: hemskt ledsen, men det har vi valt att inte svara på. Och då kände jag så här: dra du åt helvete, tror jag bryr mig egentligen? Jag vill bara ha en trevlig stund där. Och jag kan tänka mig att du känner samma sak när jag inte vill berätta vad boken handlar om. Men det är mest för att jag, det kanske inte här blir den här boken som jag skriver. För att jag just nu så är jag så nära att bara kasta allt åt helvete. För jag sitter för mig själv och skriver. Och när jag läser igenom det jag skrivit så skäms jag. Och det kan man ju, liksom, att skämma sig är något som man gör ofta inför andra. Men att titta själv och läsa en text som man skrivit och rodna, känna hur öronen blir varma, då är det ju dåligt. Det måste ju vara dåligt då. Och jag går igenom väldigt mycket, en väldigt svår tid i det här skrivandet. Men ja, vi får se hur det går. Jag är oroad nu över mig själv.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
I min research, jag har gjort ovanligt mycket research, men en signaturen Claes undrar vilka som har betytt mest för ditt yrkesliv.
Vem är signaturen Claes?
Ja, Lindberg såklart.
Jaha. Claes Lindberg undrade.
Ja, jag skickade ett sms och frågade om han ville att jag skulle fråga dig någonting.
Det finns nog olika personer, men...
Tror att han vill att du ska nämna honom?
Det måste ju vara så. Han vill att jag ska säga Claes Lindberg. Jag är ledsen Claes Lindberg, men där är du inte. Nej, men Claes har betytt mycket för mig på något sätt, alltså, som vän. Han har betytt mest för mig av alla mina vänner. Han är min närmsta vän och jag älskar honom. Men i yrket så har han inte betytt så mycket. Men det hindrar ju inte att han är en underbar person. i yrket så började jag med min morfar som jag var författare, och jag ville bli som han. Sen så var det min pappa framförallt som uppmuntrade mig att fortsätta skriva de här novellerna och de här dikterna. Och sen så var det nog min första chefredaktör, Åke Centerlid, som Claes Lindberg också hade som chefredaktör en gång. För jag tog in honom där på den här tidningen, lokaltidningen Södersvepet i Stockholm. Han betydde oerhört mycket för mig i det att han var väldigt så där bejakande och lät mig göra fel. Så han visste om mina fel men lät mig göra dem för att jag skulle se i print hur de såg ut. Vilket ju var en otrolig läxa. Så jag lärde mig mycket i hur man berättar en historia genom att se det i tryck. Men sen vet jag inte om det är så många andra som har betytt så speciellt mycket. Det skulle vara författare som jag läser, som jag imponeras av och så där. Just nu så läser jag nästan bara Harry Martinsson. Jag är inne i en rymdperiod i mitt liv och läser om hans Aniara och går igenom en jävla ångestresa i det här med att rymden. Jag har alltid hatat rymden, men nu tar jag tag i rymden på ett sätt. Så jag läser texter om rymden och ser på såna här YouTube-filmer, populärkulturella. Alltså ingen ska tro att jag nu är djupsinnig. Jag är väldigt banal, men jag roas, eller jag har blivit besatt i rymden. Det är det enda som jag tänker på just nu.
Är jag för mycket amatörpsykolog om jag tänker mig en rak linje mellan ångesten för ditt skrivande och rymden?
Det finns ju någonting där. Det är klart att när jag skriver saker så vill man ju att det ska vara bestående. Och ju mer som man förstår om rymden, desto mer förstår man att ingenting är bestående överhuvudtaget. Och att jag lever på den här jorden i en liten blinkning av en sekund. Och att ingenting som jag gör spelar det absolut minsta roll. För det spelar ingen roll för universum. Och det gör mig ju otroligt liksom bedrövad. Jag tog upp rymden i Schumann Show häromdagen och då så sa jag att det gjorde mig dyster att rymden var så stor. Och så var det så tog jag upp en brödsmula på bordet och sa att om det här är jorden, då är rymden som en fotbollsplan, eller universum är som en fotbollsplan. Och då fick jag ett mejl i morse av en fysiker som sa att du var lite fel där. Så här ligger det till. Om den här bokstaven O, och så skrev han ett O i sitt mejl. Om det är jordens sätt att kretsa kring solen, då är vår galax Nordamerika. Och glöm inte att det finns miljarder galaxer i universum. I den insikten så blir man ju ganska liten, det måste man säga. Och det där håller, tror jag faktiskt, långsamt på att utrota mitt förstånd. Jag tror att jag löper stor risk att bli galen i huvudet. Jag sitter 3-4 timmar varje natt från det att Amanda somnar till 3-4 på morgonen och läser texter om rymden och ser filmer om rymden.
Mm. Låter som att du kanske ska träffa någon och prata om det här. Gör du det?
Nej, men min fru säger samma sak. Jag ligger där i sängen och utbrister omedvetet i såna här ångestvrål så att Charlie vaknar på nätterna. Och då så tyckte Amanda att det kanske inte är att du gör någonting åt det här för din egen skull, men också, och det gör hon helt rätt i, för Charlies skull. Min dödsångest har jag fått från pappa därför att han väste för sig själv svordomar när han satt och kollade på tv för att han var rädd för döden. Och jag vill inte gärna ge detta i arv till Charlie. Och jag har väl ett år på mig egentligen förrän jag börjar färga henne på riktigt. Jag ska verkligen, och det säger jag inte bara, utan jag ska ta tag i det där.
Mm. Behöver en bra KBT-terapeut så kan jag tipsa dig om någon.
Ja, tack. Jag vet inte om det är KBT man ska göra bara. Det känns ju i och för sig främst som att det är människan det handlar om. Eller vad tror du? Jag tror att metoden är väl underordnad det faktum att man vill ha en klok, vettig person att prata med.
Mm.
Så jag tar gärna emot tips på det.
Du, jag har ju alltid drivits av ett stort bekräftelsebehov. Och det är först nu som jag, så här, jag är 38 nu. Och det är först nu som jag har vågat bejaka det på riktigt. Jag gör ju till exempel den här podcasten som ju, självklart så handlar den om att jag ska få träffa intressanta människor och berätta deras historia. Men det handlar ju också om mig själv.
Ja, det är triumfmöte lite grann.
Det är triumfmöte lite grann. Men det känns som att du på något sätt har varit i bättre kontakt med ditt bekräftelsebehov i ditt vuxna liv. Nej.
Jo, verkligen. Jag har ju varit medveten om mitt bekräftelsebehov väldigt länge och jag funderar ganska mycket på det där. Vi lever ju i en tid där det här med bekräftelsen är den nya skiten lite grann. Att bli gillad på Facebook är liksom, det är väldigt bra att bli det. Man mår ju bra av det. Och det kommer upp allt mer speglar att stå i och titta sig i. Och det skapar ju en värld där man liksom, som drivs fram av bekräftelse på något sätt. Och det är klart att det är lite oroväckande. I mitt fall så är, jag har ju ett otroligt stort bekräftelsebehov samtidigt som jag inte kan ta in bekräftelse överhuvudtaget. Jag blir ju illa berörd när folk kommer fram till mig på stan till exempel och säger att de tycker att de har läst något som jag har skrivit som har varit bra eller att jag har varit bra. Då blir jag ju inåtvänd och märklig. Kritik däremot kan jag älta länge och sådär. Så det är speciellt det att jag har ett enormt behov av bekräftelse samtidigt som jag inte kan ta till mig det överhuvudtaget.
Mm.
Jag tror inte att jag är ensam där, men jag tänker på det där ganska mycket, att vilda jakten på någonting som jag inte vill ha.
Just det, för jag tänker mig att om du jobbar mot att bara skriva böcker så kommer ju de snabba kickarna kommer att utebli.
Ja, så är det ju. Och det är också det som är stora utmaningen, tror jag, i mitt fall, att skriva en bok som ingen i min värld, jag som är så digital och så där, jag som twittrar och sen så omedelbart kollar hur många retweets jag får, så är det ju väldigt väsensskilt då att sitta och skriva en bok som man vet att möjligen om ett och ett halvt år kan någon läsa den här boken, och då kan det hända att den här människan hittar min mailadress och skickar ett mail. Men det är väldigt långt dit liksom. Mm. Så den resan är ju, det är väldigt speciellt, men man gör nog väldigt klokt i att jobba med sitt bekräftelsebehov. Alltså jag borde ju egentligen stänga ner mitt Twitterkonto och min blogg och sådär. Det skulle jag nog kanske må väldigt bra av. Men för mig är det stort sett omöjligt, tror jag. Det är ju så också att min Twitter är ju, jag har väldigt många följare och det är en viktig bas för mig att ha. Alltså framförallt om jag någon gång skulle vilja, nämligen om jag skriver en bok, då kan jag twittra till mina 88 000 följare att nu finns min bok att köpa här. Det är också en del av ett arbete som jag har. Det är inte riktigt bara bekräftelsen, även om det är 99% av det. Det är stort.
Men hur har ditt bekräftelsebehov påverkats av att du har fått barn?
Jag vet inte. Min bild är att det har blivit bättre på något sätt. Men samtidigt så har det också blivit sämre. Nu söker jag bekräftelse från min dotter också. Ytterligare en spegel. Och det är en jättespegel. Och den är ju en spegel som är, jag menar, hon speglar sig i mig också. Den är väldigt speciell, den spegeln. Men jag är väldigt förtjust i den. Men jag är väldigt medveten om alla de här avigsidorna hos mig som person. Som jag kräver av mig själv att jag blir av med. Så att jag inte förstör min dotters liv. Och där är ju också bekräftelsebehovet en sån sak som jag måste börja hantera på riktigt. För att jag vägrar finna mig i att jag, alltså om 10 år, att jag har på riktigt skadat min dotter. Med min egen skit, så att säga.
Mm. Om man ska återknyta till mitt samtal med Kristoffer Appelqvist.
Det var en väldigt bra intervju förresten, Kristoffer, om du vill ha bekräftelse. Mm. Det var en av de bästa intervjuerna med en offentlig person som jag har hört på säkert 10 år.
Gud vad härligt, tack så hemskt mycket.
Mm. Varsågod.
Kan inte riktigt ta in det, men...
Nej, jag förstår. Du har samma bekymmer som jag då, alltså.
Jo, men det kan jag nog. Eller ja, nej, det kan jag inte.
Det var skitbra därför att det var första gången jag hörde honom på riktigt. Man fick höra hans sanna röst. Bakom de här one-linerserna som han ju står för och gör ganska bra i tv och sådär, i radio, så fanns det en riktig människa där som ju hade ett verkligt människoöde. Och det var jävligt intressant att ta del av.
Jo, men, nej, men han uppehöll sig ju väldigt mycket vid självkänsla. Att han så här, ja, självförtroendet är en sak, men självkänslan har han på något sätt inte fått med sig.
Ja.
Fått lära sig, och det kan jag relatera till så sjukt mycket, att man inte riktigt har fått lära sig att man är fantastisk som man är.
Mm.
Utan att man är fantastisk när man gör. Har vi någonting där? Alltså, är det någonting du kan relatera till också?
Jag har svårt för självkänsla, självförtroende. Jag vet att väldigt många slänger sig med de termerna. Nu gjorde ju för sig Appelqvist det med. Han bottnade ju i det. Men jag vet inte riktigt om jag gör det. Jag kan inte säga om jag har bra självkänsla eller inte. Jag har god självkännedom. Och den växer allt mer. Men jag vet inte om jag har bra självkänsla. Antagligen har jag väl inte det. Och jag har inte heller speciellt gott självförtroende. Jag leker ju med liksom avgrundstankar dagligen om att det menar att jag vet inte riktigt vad jag ska göra när jag förlorar mina jobb och jag har ett jättelån på banken för min bostad och sådär.
Alltså att du ska bli av med dina jobb, är det en, liksom en ångest som du har?
Ja, den lever jag med dagligen och det här är inte koketteri överhuvudtaget och det är därför som jag sällan pratar om det där därför att det blir bara fånigt. Det är ungefär som att prata om sin ångest. Det gör jag också väldigt sällan. Och när jag gör det så gör jag det i mina sammanhang, i min blogg och så att jag kan styra själv och sådär. Väldigt sällan alltså i intervjuer, för det blir alltid fel och sådär. Effektsökeri nästan. Men jag är ju, om jag ska vara uppriktig, jag är övertygad om att jag kommer att förlora, liksom, att jag kommer att stå utan jobb vad det lider. Och jag förbereder mig för det. Väldigt, alltså, jag sparar pengar och jag... Eller försöker i alla fall spara pengar, det går inte så bra. Och jag förbereder mig mentalt för att liksom vara en person som inte är, som ingen intresserar sig av.
Mm.
Och det tror jag är... Nej, men så är det bara. Jag vet inte vad jag ska säga om det mer än att det liksom tar upp en stor del av min vardag.
Alltså du har ju safeat upp ganska väl där, får man väl ändå säga. Alltså du gör ju så oerhört mycket olika saker och alltså Skynda att älska var ju ändå så bra så att man gav bort den till sin svärmor liksom. Alltså du är ju omhuldad på något sätt.
Jag är ju omhändertagen av Aftonbladet framförallt som ju tar hand om mig väldigt fint och det är ju där finns det ju en trygghet, men det är klart att jag också tänker så här. Ja, men vad händer när Jan Edin slutar? Och då kommer en ny chef där som tycker att det här mannen kan vi inte ha ombord. Och så kastar vi ut honom och då så står man där. Och det är också det här med Skynda att älska som jag ju tycker var jävligt bra, den boken. Jag är otroligt stolt över att jag skrev den boken. Och kan också för en gång skulle läsa den i efterhand och tycka att den är bra. Men jag vet ju också att det förmodligen var en engångsföreteelse. Jag skrev den boken i någon typ av rus. Ett olycksrus under 10 dagar i Värmland. På mitt landställe. Och frågan är om jag någonsin kommer komma tillbaka till den typen av produktivitet och den typen av skrivande. Jag har aldrig gjort det i alla fall. Det var ändå 3-4 år sedan jag skrev den. Jag har inte kommit i närheten av det ännu. Även om jag försöker prova mina vingar ibland i samma tema och så där, i bloggen och sådär. Så hamnar jag inte riktigt där. Och det gör mig ju såklart livrädd.
Mm. Nu kanske jag är och trampar på de här domänerna som du inte vill prata om, men vill du skriva rent skönlitterärt också?
Ja, men det var det jag ville göra och det är det jag gör också. Sen träffade jag Fredrik Wikingsson av slump häromdagen på ett café. För jag har alltid tänkt så här att jag måste röra mig bort från det självupplevda. Eftersom jag har skrivit en bok nu om min pappa och en bok om min fru egentligen. Då kanske det är läge att man skriver någonting, att man öppnar upp för det rent fiktiva. Då så var Fredrik väldigt oförstående. Alltså, varför ska du göra det? Kolla på Knausgård som skriver 4 band, eller ett helt band om 4 böcker om sig själv. Och det är ingen som säger om honom att han borde skriva som något fiktivt. Och han har ju, någonstans så har han ju helt rätt i det. Att det. För jag märker ju själv att jag mår ju som bäst när jag gräver i egen skit. Det tycker jag är allra mest intressant. Mitt... handlande och saker som jag gör och tänker i förhållande till andra människor, mina komplex och allt det där, det är den typen av saker som jag älskar att rota i. Och det är klart att man kan föra över då sina egna egenskaper på andra personer, och det är också det som jag gör i den här boken jag skriver nu, att det finns ju ett alter ego där som väl är jag, kan man väl säga. Men Fredriks invändning, och där har han helt rätt, är ju att det är jävligt gammalmodigt och lite fekt sådär. Det rätta kanske är att skriva i jag. Det handlar om mig och det här, och att jag skriver om mig och saker som jag tänker på och saker som händer mig. Det var liksom en liten dörröppnare. Han har ju den egenskapen, Fredrik, att han är väldigt analytisk och sådär. Så när man träffar honom så händer det saker i egen hjärna. Ja, jag värdesätter verkligen de här små träffarna med honom, för han är så jävla klok och smart där.
Mm. Jag läste Amanda-boken nu. Du söker upp henne någonstans och hennes sällskap blir besvärad av att du kommer.
Mm.
Och, då skriver du att du föregås av ett rykte som du inte blir av med.
Ja.
Vad menar du med det?
Nej, men det är ju ryktet som att jag är ett svin, helt enkelt. Det där är ju så jävla cementerat, det där att jag tror att det bara är medianissarna i Stockholm som vet om att jag har liksom gjort något annat nu och sådär. Eller men det är den stora, om det är så att jag är allmänt känd, då är den allmänna kännedomen om mig att jag är en mobbare som har fortfarande säkert en blogg där jag skriver illa om stackars människor. Och det har jag aldrig gjort någonsin. Jag hade ju den här bloggen, men jag vill ju mena på att den var inte alls så där mobbande som folk nu vill göra gällande. Den var tvärtom, så tyckte jag nästan alltid att den slog uppåt och så där. Men det ryktet kommer jag, det är jävligt svårt att bli av med det. Och jag, fortfarande idag så händer det att folk kommer fram och så bara, jag tyckte ju inte att det du gjorde var något härligt, men nu såg jag det här och så där. Det tyder bara på att det måste finnas så många andra som ju fortfarande tycker att jag är en superidiot.
Mm.
Och det ryktet har jag nog svårt att bli av med. Men det är ju helt och hållet självförvållat. Jag skulle aldrig sitta här och beklaga mig över det. Det är ju, jag har ju valt detta själv.
Fast det låter ju samtidigt som, alltså om jag hade varit, jag kan ju relatera till dig väldigt mycket. Och jag hade tyckt att det var så jävla plågsamt att veta att det sitter folk ute i stugorna och ogillar mig.
Ja. Ja, men jag tror att överlag får man ju, det måste man ju bara ta. Och jag tror att du också måste ta det. Det är folk som, jag tänkte på det i början på din förra podcast, du pratade extremt långsamt. Sen när du kom in i samtalet med Appelqvist så hade du fart samtalet. Men det fanns någonting som var nästan effektsökande i det där otroligt långsamma sättet att prata, som jag tror att många blir väldigt irriterade på. Så att du kan vara medveten om att det finns många som stör sig på dig också just nu där ute. Det måste man vara medveten om, och det måste man också kunna ta. Därför att jag har ju byggt hela min karriär på att folk ska tycka antingen bra om mig eller illa om mig.
Mm.
Så att jag tror att de är i alla fall inte likgiltiga. Men det är klart att det är fortfarande ganska jobbigt, framförallt nu när det inte är liksom min främsta uppgift att vara elak mot människor. Det har aldrig varit det, men det är väldigt lite nu.
Mm.
Och att jag då fortfarande ute i stugorna anses vara en elak mobbare, det gör mig faktiskt lite så här ledsen. Och ibland så tvingas jag till och med att svara på folk som skriver på mejl och så här, att jag är en mobbare. För jag blir så, aldrig varit en mobbare, ska jag säga.
Mm.
Aldrig någonsin.
Du måste ju vara en av dem som i Sverige som har flest fiender, eller?
Ja, fast jag vet inte vad det betyder att ha fiender i den här branschen. Jag menar, man kan väl säga att jag tror att Carl Bildt har väl fler fiender än vad jag har, och det är också mer på riktigt så. Jag tror att folk tycker väl om mig eller inte om mig, men det är väl inte så att man kan inte riktigt bära upp ett hat mot mig som kan vara så speciellt länge. Utom vissa offentliga personer som jag har förföljt väldigt länge. De kan tänka mig att de hatar mig intensivt och så. Mm. Men i övrigt tror jag bara att folk tycker antingen att jag är bra, eller i regel att jag är den där fjantiga snubben som alltid tycker så jävla idiotiska saker. Jag tror inte att folk på riktigt, att det upptar folks liv, ett hat mot mig. Det kan jag tänka mig.
Nej, men jag är lite nyfiken på det där, för att när Vikingsson var gäst hos dig i Schulman Shows, och så tog du upp den här TV4 morgongrejen. Ja. Vilket ju kändes, du tog ju upp den där för att det var genuint.
Verkligen.
Ja. Du kanske har pratat om det 1 miljard gånger, men just den känsligheten som är så extrem, att du ändå tar upp den i sändning samtidigt som du är liksom så provokativ å andra sidan.
Nej, men jag vet inte, jag hoppas verkligen inte att vi hamnar någonstans liksom i den här världen där det anses vara extremt att ta illa vid sig av den typen av saker. Jag vidhåller att det var oschysst gjort av honom, och jag vet också att man hamnar ju, alltså man riskerar ju att hamna i någon typ av byrålandskap där man då blir kränkt över en sån sak. Jag tog upp det därför att det var en sann känsla hos mig, och dels för att jag tycker att det är alltid härligt att man kan vara helt transparent. Det här var ju ett samtal som vi hade ju verkligen ett bråk, jag och Fredrik, om det här, eller ett bråk. Vi var ju nära att bryta vår vänskap liksom. Och då tyckte jag att det var intressant att ta upp det också offentligt, för då kanske man kan ta det ett steg till.
Det provokativa och det känsliga hos dig, det är ju väldigt speciellt tycker jag. Alltså jag känner inte till någon som har en så, någon som är så utsatt som du, som ändå har den känsligheten.
Nej, men jag är ju, jag håller med om att jag är provokativ, det gör jag. Jag håller också med om att jag är känslig. Min känslighet kommer från min uppväxt. Jag liksom har varit uppvuxen i ett hem där man måste förstå signalerna omkring sig för att kunna undvika ett raseriutbrott eller en kastad liksom vas. Så att jag har arbetat fram, utvecklat den här känsliga sidan hos mig. Jag är extremt liksom medveten om saker som händer i rummet. Jag kan ana att någon blir irriterad 5 meter bort innan han själv ens vet om det. Jag är väldigt, väldigt så här, medveten om saker som händer i det rum som jag befinner mig i. Det är klart att det också har skapat en känslighet hos mig själv. Eftersom jag ju är som en spindelman nästan i det. Jag vet ju väldigt mycket om det rum som jag befinner mig i. Men det är en intressant dubbelhet, det håller jag med om. Jag vet inte riktigt hur man ska hantera den. Jag hanterar den som jag gör. Men om man bara kan vara... Allting blir ju intressant. Så länge man är transparent så blir det ju intressant. Om jag säger att jag blev ledsen och sådär, då blir det jätteintressant. Varför blev jag det? Och då kan ju folk tycka att jag är en idiot eller att jag är överkänslig och sådär. Men då kommer man ju någon vart. Den här transparensen, den gör ju att liksom, allt det där blir spännande på något sätt.
Du verkar upptagen vid skammen också. Alltså du skriver, dels för länge sedan så lyssnade jag på din podcast om så här skamsköljningar, vilket var väldigt roligt, eller roligt, men det var ett väldigt bra avsnitt. Jag tycker för övrigt, eller jag skulle gärna se att du hade ett radioprogram igen, eller en podcast.
Ja, vi ska ju skaffa oss det nu. Jag och Sigge kommer att starta upp, hoppas jag, om 2 eller 3 veckor.
Mm.
Är inte det kul?
Ja, det är toppen.
Vi håller bara på att hitta, vi ordnar med finansieringen för att vi måste ju... Vad får du betalt för detta?
Inte ett skit.
Nej.
Men det är ju absolut inte det viktigaste för mig, för att det, jag har ju andra jobb som ger pengar. Det här måste jag se som en hobby, tror jag.
Ja, men det är bra.
Men du och Siggen, ni tänker tjäna pengar?
Men, ja, vi tänker... Ja, men jag tror att vi... Det är lite enklare för oss just nu eftersom vi, i alla fall jag tror att Sigge och du är på ungefär samma nivå. Men jag kan ju ändå använda mitt namn lite för att sälja in det.
Mm.
Och då tror jag att det är enklare för mig att från början få en slant. Eftersom jag också har gjort den här typen av radioprogram, det här som du hörde på om skamsköljningar. Mm. Det är typ det som jag vill göra igen. Så då hade vi det caset, så här kommer det låta ungefär. Och då kanske det går. Men om det inte går så kommer vi nog köra ändå, tror jag. För det här är ju så otroligt spännande i den här formen. Att sitta så här och prata, det är ju oavbruten. Att kunna göra det, det är ju ändå... I den här kommersiella, liksom, vidriga skitvärlden där allting ska brytas av med en reklampaus eller en låt, så är det väldigt skönt att kunna prata länge och inte bli avbruten. Mm. Också som intervjuare, eller hur? Man kommer någon vart till slut.
Jag har aldrig blivit avbruten av en reklampaus. Nej. När jag har intervjuat, men jag tror jag förstår... Att det skulle vara jobbigt.
Ja.
Är det töntigt att säga att kändisskap är viktigt för dig?
Det är inte så töntigt. Det tycker jag. Det tycker jag inte. Jo, kanske ordet viktigt gör att det blir lite töntigt. Därför att det är klart att det inte är viktigt. Men jag skulle hellre vara känd än inte känd.
Mm.
För det är så behagligt att vara det.
På vilket sätt?
På alla möjliga sätt. När jag ringer ett samtal, så vad jag än ringer för samtal, så är jag noga med att artikulera vad jag heter. Därför att då vet jag att jag alltid, i alla fall oftast, får lite snabbare hjälp än vad jag skulle få om jag bara sa hej.
Mm.
Och det är ju säkert folk som blir irriterade över det, men det är ändå, det finns något behagligt över det faktum att man alltid får, att man alltid blir lite bättre behandlad. Sen är det också så att vara känd är, däremot så är det ju viktigt professionellt. För att Jag skulle inte få insålt en podcast om jag inte vore känd. Eller jag skulle kanske inte få leda det här programmet om jag vore känd. Och jag vet ju om att jag fick bokkontraktet för Skynda att älska på grund av att jag var känd som bloggare. Så kändiskapet ökar ju alla möjligheter för mig att göra saker som jag vill göra.
Mm.
Så att du kanske har rätt i det. Det kanske är viktigt. Det kanske är till och med viktigt att vara känd.
Hur länge har du varit det då? Är det ett medvetet? Någonstans måste du ha dragit en... Eller?
Så här, nu är jag känd.
Nej, snarare så här, nu ska jag bli känd. Eller?
Nej, men det har ju varit en drivkraft sen jag började skriva. Alltså sen jag var typ 12 år. Och jag förstår att folk gärna hugger efter det och säger vilken jävla tönt han ville bli kändis när han var 12. Det var inte riktigt så det var. Det var inte så att jag sa att jag ville bli kändis. Men jag ville ju bli sedd och hörd och bli bekräftad och bli läst. Och jag ville också bli älskad för de texter som jag skrev och skriver. Och det har varit en drivkraft väldigt länge. Jättelänge. Så att det är inte så att jag på senare dagar har så här förstått att nej, men nu är det nog bra om jag blir lite känd här. Utan det är ju en del av det bekräftelsebehovet som driver mig åt den riktningen.
Jag som har sett din karriär väldigt mycket utifrån, så känns det som att det ändå har varit en liksom... Alltså det känns alltid som att du har varit väldigt självklar på något sätt i någon form av riktning. Det är ju aldrig så här, ja, nu ska jag ska öppna krog här.
Nej, men precis. Men samtidigt så har jag gjort så många olika saker som jag tror att folk blir så här... Alltså jag tror att det finns något oväntat element där också som jag tror kan vara både bra och dåligt. Men alltså att, till exempel när jag hade skrivit den här boken och suttit där i de här babelsofforna och så där, då hade jag ju kunnat liksom ge mig hän den grejen och så där. Istället så valde jag att bli programledare för Paradise Hotel, vilket ju var en helt annan sak. Och det, du vet jag, att folk så här ojade sig. Så här, gud, nu förkastar han bort allt som man har byggt upp och sådär. Så att det finns någonting som är lite sådär oklart. Det finns också någonting som är oklart i mig, det som jag väljer att göra och sånt där. Förra morgonen sa jag ju ja till allting. Bara är det en kamera och den står på så kommer jag.
Mm.
Och så är det ju inte längre, mest för att hinner inte. Men det finns, riktningen finns ju alltid där. Jag hoppas att mitt skrivande kan vara en röd tråd. Men det vet fan, nu verkar det inte funka alls. Men det kanske vänder.
Ska du hem och skriva efter det här?
Nej, jag ska till Kalle och snacka om onsdagens showmarshow. Det är det som är grejen. Jag skriver ju inte längre överhuvudtaget. Jag anser mig inte ha tid, men det är bara snicksnack.
Har du fans?
Ja, men jag märker ju mer och mer att inte, vet inte, de skulle nog inte kalla sig fans, eller det kanske ändå, det är ändå en konstig grej. Däremot så vet jag att när jag åker någonstans där, typ Örebro, och så ska jag framträda någonstans, då är det ju ofta så här, kommer det ofta fram en klunga som har följt mig från början, säger de och så där. Och det är väl fans kanske.
Mm. Finns det ett community kring dig? Det verkar ju så. Alltså, du har ju väldigt många som kommenterar dina blogginlägg etc.
Ja, men jag tror inte det finns något community så. Det enda som finns är väl Flashback-tråden om mig, som jag faktiskt har satt mig in i bara de senaste dagarna. Jag läste igenom alla dem. Det första som jag såg var att det fanns starka bevis på att jag inte var pappa till Charlie. Och så här detaljerade bevis som ju... Ja, det är det där som är så speciellt. Men jag satt mig ner och ska nu plocka upp en massa med Flashback-inlägg som jag ska svara på, som om det vore en frågestund i bloggen. Det var ett kul koncept, därför att det är så elaka och så jävla... liksom, det står ju att jag slår min fru där och att jag knarkar regelbundet. Och, det är
du gör inte det?
Nej, jag har inte knarkat på 10 år kanske.
Okej. Okay.
Ännu mer kanske. Det hände någonting där i Thailand en gång som gjorde att jag aldrig mer vill göra det.
Du har du Volvo-spons?
Nej, men det tror jag också folk att jag har. Men nej, jag har inte det. Däremot så har jag nog någon typ av deal som kanske gör det billigare på något sätt. Men jag betalar 6 500 kronor i månaden för den här bilen. Det är en leasingavtal. Det är inte så jävla billigt, va?
Nej. Jag undrar lite hur många liksom människor du sysselsätter, om du förstår frågan. Mm. Alltså har du ett management eller?
Nej, jag har ju en agent som tar hand om bokningsförfrågningar.
Okej.
Och sen har jag då ju...
Alltså gällande allt där.
Ja, så här, kan du komma och vara moderator när vi har ett jippo här eller om du vill? Ja, så där. Alltså det har jag ju. Sen har jag ju förläggare som ju tar hand om mina böcker. Men annars har jag ingen speciell.
Nej.
Ibland när folk ska komma och nå mig så brukar de ringa Kalle. Det blir Kalle, galen. Dvärggalen. Och börjar skrika och ber dem dra åt helvete. Så där. Det är ju lite...
Vad kostar du när du modererar eller?
Det där är ju ganska olika. Numera så, ja, ska man berätta det? Ja, det kan man kanske göra. Jag men det beror lite på faktiskt. Om det är en skola och sådär, då kan jag kanske ta 25-30 000. Bara jag kommer hem samma kväll, för jag vill komma hem till min familj. Om jag ska vara moderator eller så där, eller konferensier och så där, på någon så här kick-off, då kanske jag ska ta 70-80
000. Oj, oj, oj. Kristoffer Appelqvist måste omförhandla sin deal, tror jag.
Vad för han då?
Han tog 24, sa han.
För att vara moderator?
Nej, för allt. Eller han gör väl stand-up då.
Aha. Ja, men då går han in och så kör han en kvart, en halvtimme. Jag tror att om man är om man är moderator som konferensier, då har man ju hand om en hel kväll. Det innebär också inför möten och sådär. Man måste liksom snacka, hur ska vi göra det här och här och sådär. Men ja, det där är också så här, en grej som man... Nej, men det är ganska kul ändå att göra det. Det är framförallt det bra betalt.
Mm. Du, jag har inga fler frågor.
Nej, men bra. Hur känns det för dig?
Jag tycker det känns bra.
Ja.
Själv då?
Ja, det var trevligt. Jag har ju varit... helt uppriktig. Men jag är med aldrig. Eller intervju med det.
Är det någonting du tycker att vi borde ha pratat mer om?
Rymden hade varit kul att prata mer om. Nej, jag skojar bara.
Men du, tack för att du kom.
Tack själv.
Ja, det var det. Jag hoppas ni tyckte det var intressant och att ni lärde er något nytt om Alex Schulman. Hans program rullar väl på Kanal 5 på måndagskvällarna när jag har gått och lagt mig. Men man kan ju se det också på internet. Det drar ju någon vecka eller två tills nästa avsnitt igen då. Men det kommer att bli ett hejdundrande fint avsnitt. Och som sagt, om du inte har penis och lyssnar på det här, hör av dig till mig om du vill vara gäst. Tack på förhand och ta hand om dig. Vi hörs snart.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.